It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Han är en av de absoluta veteranerna inom Sverigedemokraterna. Han har sett partiet gå från en liten marginaliserad grupp till en tung politisk kraft. Nu för tiden är han inte bara partisekreterare för SD. Han är också veckans gäst i 24 frågor, en podcast från Nytt 24 och Acast med mig, Karl-Anders Lindahl. Varmt välkommen hit, Richard Jomshoff.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, hur känns det? Är du laddad, taggad?
Jag är extremt taggad. Det brukar vara när jag talar och diskuterar med dig.
Ja, men vad härligt. Jag tycker att vi kör igång helt enkelt.
Gör så.
Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24 frågor.
Fråga 1. Jomshoff, vad är det för namn egentligen?
Det är en jättebra fråga. Mm. Det är ett taget namn och det är inget jag skäms för. Det är Jomsvikingar. Jag tycker nästan att jag ska hem och läsa på det där själv, för det är ganska intressant. Hem och läsa om Jomsvikingar. Så kan man hitta en ganska intressant. Jag har alltid varit, jag är i grund och botten lärare. Jag är historiografilärare. Det är mina två huvudämnen och hade under en lång tid, framförallt när jag var yngre, var väldigt intresserad både av svensk stormaktstid och även vikingatid och tiden innan vikingatiden. Men det där med Jomsvikingar var något jag stötte på och tyckte det var en intressant, ska man säga. Ja, det rör ju inte bara svensk historia, men Jomsvikingarna var en intressant samling individer. Och när jag gifte mig helt enkelt så hade jag en diskussion med min blivande fru om det där med namn. Jag heter Johansson och hon heter Nilsson. Och att byta från det ena till det andra kändes, jag vet inte. Hon kände väl själv att byta från ett sådant namn till ett annat, det känns lite meningslöst. Så att vi hade en lång diskussion om det här. Vi diskuterade allt gamla släktnamn. Jag har ju släktingar från Finland och Tyskland, framförallt Finland, och vi pratar om gamla finska namn. Men vi landade i att vi gör någonting eget helt enkelt. Alla namn är ju från början mer eller mindre tagna, så att vi tyckte att vi skapar en ny dynasti. Om det blir något av det, det återstår jag att se, men vi gör vad vi kan.
Ja, får jag hem och läsa på lite där helt enkelt.
Ja, men Jomsvikingarna, det är intressant.
Ja, ja. Fråga 2, var växte du upp någonstans?
Skåne brukar jag säga.
Säger du det?
Ja, jag säger det. Helsingborgstrakten, ja. Och Glumslöv. Mm. Men ja, jag skulle ändå vilja säga primärt Helsingborg. Glumslöv tillhör ju Landskrona, men det är väl ändå Helsingborg som alltid har varit min hemstad.
Du känner dig som helsingborgare i grund och botten?
Ja, jag lever i exil i Karlskrona nu sedan 16 år tillbaka, men lite skämtsamt. Men Karlskrona är en jättevacker stad, inte minst skärgården. Men,
verkligen.
Helsingborg är ganska inpräntat i mig och jag saknar Helsingborg ganska ofta. Så att jag är nog i grund och botten ändå helsingborgare. Man blir inte kallskronit eller bara för att man flyttar dit, vet du.
Nej, inte nödvändigtvis. Fråga 3. Hur ser din familjesituation ut?
Ja, den är väl bra. Fru, 2 barn som går i skolan, försöker kombinera familj och politik så gott det går, vilket inte alltid är så lätt, men jag försöker.
Det är mycket resor och sånt.
Ja, jo, naturligtvis. Eftersom man inte bor i Stockholm så blir det mycket resor. Det är en del av arbetet. Men sen som partisekreterare så har man också resor runt om i landet. Så jag tror de är vana, men det är inte alltid så kul. Det går lite grann i vågor. Ibland är man hemma lite mer och andra gånger är man inte hemma alls. Det kan bli många helger ibland som man är borta. 7, 8, till och med 9 helger på raken nu. I våras här eller vintrar som jag var borta. Det är klart att de märks, det känns för barnen hemma att de saknar pappa. Och det är klart att pappa saknar barnen. Och det blir lite besynnerligt att komma hem någon dag bara och sen vända i dörren och sen iväg igen. Men, så att ja, men jag tycker redan att det fungerar. Det tycker jag. Men det är klart att det är lite ansträngande ibland.
Det händer inte att de får följa med på partiresor och sådär?
Min ena son har varit med mig i riksdagen ganska mycket. Han var ju bara 4 år när jag kom in i riksdagen. Och vi har ju en barnverksamhet i riksdagen där man kan, där de helt enkelt tar hand om barnen. Om det är något exceptionellt som händer, man måste. Och jag har utnyttjat det några gånger och han har varit med mig här från 4 års ålder. Och nu är han 11, så att de har det, man kan använda den verksamheten upp till barnen är 12. Så att han har varit här ganska mycket. Men annars i partiet är det klart att det händer att de är med. Men inte sådär jätteofta. För att jag är av den åsikten att jag inte vill tala om för mina barn vad de ska tycka och tänka. Jag vill att mina barn ska tycka och tänka själva. Jag talar om för dem varför jag tycker som jag gör och motiverar det. Men jag är också väldigt tydlig med att ni får tycka vad ni vill. Vill de följa med mig på någonting och de ber om det, det är klart de får följa med mig. Men det är inte så att jag tar med dem för att jag vill indoktrinera dem eller någonting, utan det är så att det är lite jag kunde kanske ta med dem oftare, men jag tycker ändå någonstans att politiken har ju blivit mitt jobb och jag vet inte, det känns som att jag vill hålla dem oskyldiga ett tag till. Eller hur man nu ska uttrycka det.
Ja,
att de kommer nog att få uppleva världen en dag när de växer upp. Och, så att det händer att de är med, men inte så ofta.
Fråga 4. När väcktes ditt eget intresse för politik?
Jag har funderat på det själv. Jättemånga. Det är klart att det alltid har funnits ett intresse någonstans. Och det tror jag nog att, att många har haft när man även gick i skolan. Jag var väl med i MUF något år eller ett par år, mitten på 80-talet. Det var inte jättepolitiskt. Jag var med och delade flygblad några gånger i centrala Helsingborg. Men på den tiden när man var syntare så var det många syntare som var i MUF. Några var med i LUF, så jag hade en jättebra vän som var med i LUF. Så att jag hängde där också vid ett par tillfällen. Men det, jag tror det är preskriberat. Men det fanns ett begynnande intresse då. Och att jag valde MUF jag röstade på Moderaterna de första valen till riksdagen, och det var väl för att jag tyckte att försvarsfrågan av någon anledning tidigt var viktig.
Ubåtar och sånt.
Ja, det vet jag inte, men jag var med i FBU en kort vända, något som heter FVRF heter det tror jag, frivillig flygvapenungdom och sånt här. Så att det fanns ett försvarsintresse någonstans, och det var väl egentligen det som fick mig att rösta på Moderaterna mycket. Men sen har jag alltid faktiskt i vissa frågor legat lite vänster, alltså när man tittar på skattepolitik och så allt. Så att jag var väl aldrig riktigt hemma i Moderaterna, även om jag röstade på dem till riksdagen. Och sen på lokal nivå däremot så hade vi ju då, när Ny Demokrati kom in i riksdagen 91, nu röstade jag aldrig på dem, vi hade istället något som heter Framstegspartiet i Skåne.
Björn Söder var väl med där?
Ja, han var nog, jag känner inte honom på den tiden.
Nej.
Han bodde i Höganäs, även om det är en grannkommun till Helsingborg. Men jag var med i Framstegspartiet och var ganska engagerad, och det var ju redan 91 på lokal nivå. Och det var, jag röstade fortfarande på Moderaterna till riksdagen. Men att jag valde Framstegspartiet, det var att jag tidigt började faktiskt ifrågasätta. Ja, det fanns ju ett ifrågasättande av invandringspolitiken, mycket kopplat till Jugoslavienkriget. Jag hade, till saken hör att jag hade ju extremt många vänner. De flesta av mina vänner under en del av min uppväxt var ju invandrarkillar helt enkelt. Och det, så att jag har ju alltid haft det någonstans med mig. Och sen när kriget kom i det som sen kommer att bli ex-Jugoslavien, så ifrågasatte jag att, det är klart jag tyckte att man skulle hjälpa människor i nöd, och det tycker jag fortfarande vi ska göra, men jag ifrågasatte att de fick stanna här permanent. Jag tyckte att de skulle åka hem igen. Ungefär på samma sätt som att jag har ju själv delvis finska rötter, att Sverige hjälpte finnarna under kriget till stor del, men att när kriget var slut, de som många fick, vandrade ju hem igen. Och det tycker jag helt rätt, för att vad ska de i Sverige göra? De har ju ett eget land och det är Finland. Och i det här fallet, de som kom från ex-Jugoslavien tyckte jag borde återvända. Så att det var ju lite därför jag sökte mig in i Framstegspartiet. Och det var ju ett av de här så kallade, man brukar prata om missnöjespartier. Det fanns många sådana i Skåne, framförallt på den tiden. Mm. Men det var väl också ett ganska halvhjärtat politiskt försök. Och jag var nog ändå, vill jag påstå, ganska vilsen under hela 90-talet. Och det var först slutet på 90-talet när jag tyckte att saker och ting började urarta. Främst, som sagt, delvis EU. Jag är ju tidigare EU-anhängare, röstade ja till EU men blev sen väldigt negativ. Och invandringspolitiken som fick in mig då i Sverigedemokraterna slutet på 90-talet. Och det var i samband med valet 98 som jag första gången kom i kontakt med några lokala sverigedemokrater i Helsingborg som jag tyckte var vettiga. För de jag hade träffat tidigare var inte vettiga. Och då är det därför jag inte haft någonting med partiet att göra tidigare. För jag tyckte inte att det var bra företrädare.
Absolut. Nu kommer du faktiskt in på nästa fråga här. Vad fick du att söka dig till Sverigedemokraterna? Fråga 5. Så bara fortsätt.
Ja, nej, men jag tyckte någonstans, även om jag röstade på Moderaterna i riksdagen, så tyckte jag att Moderaterna hade börjat tappa. Jag tyckte att de började förlora sin själ. Jag tyckte att de började liberaliseras för mycket. Men jag kände tyvärr inte att det fanns någon riktig alternativ. För problemet med missnöjspartierna i Skåne, det var att många av dem fick ju framgångar, men interna slitningar och de ramlade ut igen och de ombildades och massor olika, kommunens väl och Skånes väl och vad de nu hette där nere. Och Sverigedemokraterna fanns ju där någonstans i bakgrunden hela tiden. Jag visste ju vilka de var, men det var aldrig ett alternativ. Och det var ju som sagt först då i samband med valet 98 som jag kom i kontakt med några stycken då i Helsingborg som jag tyckte var ganska vettiga individer. Men det var först när jag lärde känna, ja, i och för sig någon som heter Kenneth Sandberg som inte är med i partiet längre.
Ja, jag känner till honom.
Ja, Anders Westergren från Hör. Men det var ju de jag träffade. De var ju ändå ganska starka företrädare och framträdande på den tiden. Men det var först när jag lärde känna Jimmy, Mattias och Björn. Alltså Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson och Björn Söder. Som jag kände att det här är bra människor. Det här är ett bra parti. Och vi lärde väldigt, väldigt snabbt känna varandra. Jag tror vi fick en väldigt bra relation. Jag flyttade ju till Lund sommaren 99. Då var jag i slutet av mina studier. Jag hade pluggat 6 år i Lund. 1 år i Malmö, 5 år i Lund. Och de pluggade fortfarande. Och det var då jag på allvar lärde känna dem och kände någonstans att det här är bra människor. Det är bra individer. Och det intressanta var att den kritiken jag hade av Sverigedemokraterna på den tiden delade dem. Vi hade samma kritik av partiet, vi såg en potential, men vi insåg också att det kommer inte funka. Vi kommer aldrig kunna göra partiet till någonting bra om inte partiet förändras. Och vi delade de visionerna och vi satte igång någon sorts intern process att knyta kontakter och förändra partiet. Och så att det är mycket på grund av dem som jag också kom att bli väldigt aktiv och stanna kvar i partiet.
Vad var det för typ av kritik som du kände att ni delade, ni fyra?
Kritiken som jag personligen hade och som de delade också, kanske inte fullt ut alla gånger för vi är ändå olika individer, men från min sida var det 3 saker. Det ena var att partiet drev frågan om dödsstraff. Nu finns det ju demokratier runt om i världen som faktiskt har dödsstraff, inte minst i USA. Men jag har alltid tyckt att dödsstraff är någonting som inte hör hemma i en demokratisk stat. Jag tycker att det är förkastligt att döda en annan människa.
Var det inte så att när Jimmy Åkesson var SDU-ordförande att SDU faktiskt drev på just frågan om dödsstraff?
Mycket möjligt, det är innan min tid. Men det var en fråga som berörde mig starkt att det skulle bort. Och jag vet när jag kom in att de andra... Och jag vet att Björn har haft en annan uppfattning där, men jag vet att både Jimmy och Mattias delar min uppfattning. Men det var den ena frågan. Den andra frågan var den så kallade 70-regeln som jag tyckte var helt galen. Men det är ingen konstighet att vi vill stoppa invandring. Vi talar till och med om nollvision för asylsökande. Vi talar till och med om att människor ska återvandra om de inte har asylskäl och allt det här. Men på den tiden drev man och sa att det skulle vara en 70-regel, det vill säga att alla som kom efter 70 skulle återvandra. Och det tyckte jag var helt befängt, för då tar man inte hänsyn till personliga skäl. Alltså du kan komma från många olika länder. Du kan komma hit av många olika skäl. Du kan arbeta, du kan förälska, du kan gifta, du kan skaffa barn. Och att dra gränsen så snävt, det blir ju jättemärkligt. Så att det var också någonting som jag delade. Och sen den tredje frågan var kritiken mot den utomeuropeiska adoptionen. Jag tycker i och för sig att det här med adoption i största allmänhet är en ganska problematisk fråga, för den är inte så enkel. Men jag tyckte att det är helt befängt, för att jag själv har ett par vänner som har kommit till Sverige som väldigt små barn och som har växt upp och som i mina ögon är väldigt svenska och kanske till och med mer svenska än vad många etniska svenskar är. Det vill säga de är svenska i sitt sätt att vara. Och varför skulle det vara ett problem? Det har jag aldrig förstått. Så att det var väl primärt de 3 frågorna. Sen klart att det finns många andra. Det fanns ju frågor kopplade till kanske också hur man... Det spelar ingen roll, du kan ha världens bästa politik, men om du förpackar den helt fel så kommer du aldrig nå ut. Så det var ju många frågor som rörde image, attityd, förhållningssätt, alltså hur vi presenterar oss, vilka kanaler vi ska använda när vi ska försöka nå ut. Så att det var en ganska omfattande kritik av egentligen hela partiapparaten, men det fanns ändå någonting där att bygga på. Så att det är svårt här nu att komma ihåg allt vi kritiserar, men det var ganska mycket alltså.
Vi ska återkomma lite till det sen också. Men vi tar fråga 6. Hur ser en... ungefär hur ser en arbetsdag ut för din del?
Det beror helt och hållet på. Mm. Det beror på om jag är i riksdagen eller hemma. Är jag i riksdagen så är det väldigt många möten. Det är alldeles för många möten. Det är klart att som partisekreterare har jag ju dels ett ansvar, ett arbetsgivaransvar på delegation kopplat till enhetschefer och som i sin tur ska som chef av andra delar av organisationen, så du har ju dels den biten. Sen har man ju där jag sitter i VU-partistyrelsen och då har du andra saker du ska styra där naturligtvis. Så att, och sen har du det rena riksdagsarbetet, till, inte minst till exempel att man, när vi arbetar med budgeten. Och, så att det finns ju så otroligt många saker som kräver möten, så att det är väldigt mycket möten. Alldeles för mycket, alldeles för många. Så att det beror lite grann på vilken dag du menar. Andra dagar så handlar det mycket om att kanske hantera problem i partiapparaten, att diskutera med långa telefonsamtal med distriktsordföranden, samtala med delar av organisationen som rör våra riksombudsmän som är ute och jobbar i landet och hjälper distrikten att hantera konflikter. Prata budget som sagt, eller helt enkelt sitta och skriva motioner, vilket vi kommer göra nu i en ny motionsperiod. Och vilka motioner man ska lägga igen, om det finns några nya man ska lägga. Och, så att det beror lite grann på var också vi befinner oss. Om det är på hösten eller våren eller, så att det är väldigt olika, men det är väldigt mycket som ska göras, så man försöker kombinera det, men ja, det går i vågor det där.
Fråga 7, skulle du säga att du är en ordningsam person? Lite pedant.
Jag skulle nog vilja säga att jag är väldigt ordningsam, jag är inte pedant, så att jag det är inte så att det går till överdrift. Jag kan nog vara ganska slarvig ibland också, men tycker nog att jag har bättre ordning än många andra, men det finns ju garanterat de som trumfar mig på det området flera gånger om.
Fråga 8. Vilken är den absolut vanligaste kritiken du får från dina arbetskamrater?
Oj, ja, det är ganska mycket jag kommer att tänka på. Ja, men kritik, det kan vi ha...
Vad brukar de klaga på när de liksom, hörde du, Rickard, är det inte dags att du...
Ja, kritik rör ganska ofta konflikter i partiet. Alltså det kan vara tolkningar man ska göra, stadgetolkningar, eller det råder en personkonflikt i ett distrikt att man kanske inte tycker att man är tillräckligt hård, eller att man kanske inte tar ställning för rätt sida. Eller, det blir mycket sånt. Vi är en stor partiapparat och vi har ett växande antal medlemmar, och det är klart att vi har fler aktiva. Och det blir ju mycket. Jag kan tänka mig att det är så i alla partier. Att det är ofta på ett personligt plan. Det är klart att jag ibland får kritik. Men det kan ju vara, som sagt, att man kanske inte... Ja, man lite, ja, men jag kan tänka mig, okej, ta ställning på fel sida, för fel sida i en konflikt. Eller att man kanske inte går fram tillräckligt hårt. Eller att man kanske ibland till och med går fram för hårt. Så att det där är ju en balansgång naturligtvis.
Mm. Är det lätt eller svårt för dig att... inte vifta bort kanske, men att säga okej, okay, jag hör dig, men jag kommer fortfarande göra som jag har tänkt från början.
Jag tycker kritik är bra. Om kritiken är saklig och framförs till mig, om det är personlig kritik, så uppskattar jag att man framför det till mig personligen. Jag tar inte anstöt för att någon säger att jag har gjort någonting dåligt. Mm. Tvärtom. Kan man motivera ett varför man säger så, och jag, så tycker jag att det är bra, och då försöker jag i så fall ändra på någonting. Så jag tillhör de som tycker att det är bra. Hellre det än att man går bakom ryggen och framför det till någon annan. Eller, ja. Människor är väldigt bra på att prata skit om andra människor. Så är det överallt där det finns människor i grupp. Mm. Är de fler än två så tyvärr, det är en mänsklig egenskap. Så att rak kritik uppskattar jag. För att det är först då man kan göra saker och ting bättre.
Fråga 9. Du är ju gammal syntare.
Ja.
Och helt ärligt nu.
Ja.
Känner du ibland när Jimmy Åkesson spelar piano att du egentligen bara vill knuffa undan honom och bara flytta på dig, så här ska det gå till?
Ja, nej. Det är inte ofta jag känner att jag vill knuffa på Jimmy. Däremot så kanske man kan ha en uppfattning om musikvalet ibland. Jimmy har faktiskt ganska bra musiksmak. Han lyssnar en del på synt också. Jag lyssnar inte bara på synt. Det är lite grann av ett skämt. För att det där med att vara synt... Nu är jag inne på ett sidospår. Men det där med att vara synta, det var man på 80-talet när man växte upp. Och sen så släppte man det.
Men nu... Fast du var ju också med i ett band.
Jo,
eller
jo,
och... Elegant Machine.
Ja, det är sant. Vi släppte ganska många skivor primärt under 90-talet. Så att, jo, på det sättet så var man ju kvar i syntsvängen. Ja. Men man var ju inte syntare på det sättet på 80-talet när man såg ut på ett visst sätt, klädde sig på ett visst sätt. Man, det var ju vissa kläder som identifierade musikstilen såklart. Att man lyssnade bara på synt. Nu på senare dag har det blivit att man återknyter. För man börjar bli, jag märker det när jag blir äldre. Jag vet inte, nu är inte du lika gammal som jag. Men
nej, inte riktigt.
Jag upplever att man kan vara lite nostalgisk. Inte bara politiskt att man kanske tittar tillbaka till, vad vet jag, 50-60-talet eller någonting. Man kan skoja om det också. Men man är nostalgisk även musikaliskt. Musik kopplas ju till minnen. Så att jag har börjat samla på gammal syntvinyl igen, även om jag har lyssnat på mycket annan musik idag. Mm. Så att det ibland, jag kan ha uppfattning, jag kan ha åsikter om den musik som partiet ibland väljer. Jag försöker jobba i kulisserna.
Ja, okay.
Vi är ett gäng syntare i partiet nu.
Aha, okay.
Som försöker inifrån. Nu får du inte berätta för någon annan.
Nej, absolut inte. Det här blir vår hemlis. Det spelas inte in eller så.
Nej, precis. Vi försöker bakvägen här nu förändra partiets musikaliska inriktning.
Oj.
Ja, det är för mycket hårdrock i partiet. Så vi försöker nu bakvägen knuffa ut den sortens musik i partiet och elektrifiera Sverigedemokraterna.
Hur går det då?
I vissa avseenden går det ganska bra. Jag lyckades kuppa igenom så att jag fick vara lite diskjock i Almedalen.
Ja.
Och lyckades faktiskt spela en del musik. Och vissa tyckte det var jättebra och andra tyckte det var extremt dåligt.
Ja, men det kanske är en lång process.
Ja, det är en mycket lång process. Och man inser också att det är en generationsfråga.
En fråga med kanske lite både allvar och lite skämtsamt. Om du skulle lyckas med det här.
Ja.
Och få in den här ganska känslomässiga syntmusik. Kanske lite The Smiths och sånt också.
Ja, nu är inte det synt, men det är Smiths.
Nej, jag vet. Men jag råkade se någon gång att du hade en The Smiths-bild på Facebook.
Smiths.
Ja, jag älskar också The Smiths väldigt mycket. Men, tror du att det skulle kunna förändra stämningen i partiet? Att det liksom blir... Att det blir något annat?
Ja, det återstår att se.
Har du tänkt igenom det här?
Nej, nu när du lyfter det så har jag kanske inte gjort det. Nu är det inte som sagt det Smiths syntmusik, men ja, jag får nog hem och fundera på det här lite grann, för att det finns olika sorters musik också. Som musik är förknippat med känslor naturligtvis. Så Smiths, på 80-talet när Smiths fanns, så det är klart, på den tiden kallar man det där för svartrock. Jag vet inte om du vet vad det är. Det kanske var ett dåligt begrepp möjligtvis, men de som lyssnar på Smiths och Morris, eller vad heter Sisters of Mercy, det kallas ju svartrock, och det var ju en viss mentalitet kopplad till den sortens människor. Nu lyssnar jag också på dem. Så att jag förstår nog vad du menar, att man ska nog tänka sig för vilken musik man introducerar i partiet.
Det kanske blir lite deppiga efterfester.
Ja, risken är ju såklart att kampandan och kampglöden försvinner, att man snarare blir lite introvert och för filosofisk. Jag hör vad du säger, jag ska hem och fundera på det här om det är så genomtänkt.
Nej, det kan bli väldigt spännande i alla fall. Fråga 10. Du var inne lite på det innan, men du har ju varit med i SD väldigt länge tillsammans med Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson och Björn Söder. Ni har ju kallats De Fyras gäng och sådär. Hur skulle du säga att relationerna mellan er fyra, eller din relation till de andra tre, har påverkats? För att jag tänker att ni har varit med mycket tillsammans, ni har gått igenom med motgångar och samtidigt jobbat tillsammans under väldigt lång tid. Hur påverkas en relation? Eller relationer?
Det är klart den påverkas, och man kan vara rätt sur på varandra ibland, men det kan man ju ta. Det är ungefär som ett förhållande. Det är klart att man är inte alltid jätteglad över det. Man kan ju skälla på varandra hemma också, men det löser man ju. Om man har någonting tillsammans så reder man ut problemen. Och så måste det också vara såklart i en organisation som denna, att man kan ju inte alltid vara vänner. Och det är därför, som jag sa tidigare, uppskattar rak kritik, för då kan man också lösa det. Alltså, i det stora hela så tycker jag inte att min personliga relation till de andra har förändrats nämnvärt, förutom på ett plan. Och det är ju det här att partiet var ju länge det var ju en hobby. Alltså, det var ju någonting det är klart jag brinner för det lika mycket idag som då, men nu är det ett jobb på ett annat sätt. Man försörjer sig på politiken, även om det inte är ett vanligt 9-5 jobb, så det är fortfarande så att det är ett jobb. Och när man då kommer hem så känner man ibland att man vill göra någonting helt, helt annat. Man umgås med helt andra människor och pratar om helt andra saker. Och det innebär att man kanske inte umgås privat på det sättet som man gjorde förr. Jag tror nu att alla känner exakt samma sak. Att man det blir så intensivt de, framförallt vissa veckor i riksdagen och vissa perioder med landsdagar eller andra konferenser eller budgetperioden, det är så extremt intensivt att man vill hem, andas ut och så bara tänka på något helt annat. Så att det har ju förändrats, och då förändras också relationen, den blir ju mer professionell. Det är klart att det också finns en vänskap i grund och botten, även om den ibland kan prövas ganska hårt. Så vill jag nu påstå att från min sida finns vänskapen kvar till alla de tre individer, alltså alla, både Mattias, Jimmy och Björn. Men det är inte riktigt på samma sätt, för att jag försöker umgås eller bara vara hemma så mycket som möjligt. Ibland är det skönt att bara komma hem och vara ensam och inte liksom ens prata med någon annan.
Kan du stänga av mobilen?
Det är det som är problemet. Hade jag inte varit partisekreterare så hade jag kunnat det lite oftare än vad jag gör idag. För att det kan man inte, för att det är oftast då när man får hantera de andra sakerna, när man inte sitter upptagen i möten till exempel. Och det blir mycket kvällar och helger. Men jag har ju valt det själv. Jag har ju accepterat uppdraget, så får man ta smällen. Men det är klart det förändras. Men man behöver andningshål. Och då blir det att man under så lång tid tillsammans, det är som ett viktigt förhållande som helst, man behöver göra andra saker också.
Fråga 11. SD har ju växt väldigt mycket under din tid i partiet. Nu säger inte jag att det är bara tack vare dig, men
nej, det är ju en
framgångssaga som är nästan omotsvarad i svensk historia. Tänker du ibland att den här framgångssagan mycket väl kan ha ett slut en vacker dag?
Ja, politiskt för partiet så finns det ingenting som heter ständig uppgång, och så är det. Det kan man titta på alla länder och alla partier, och inte minst i Sverige, att det går upp och det går ner. Och det är en del av mitt jobb som partisekreterare också, för folk att förstå att vi kommer inte alltid bara att gå uppåt, utan vi kommer att växa, och sen kommer den dag när vi börjar backa. Det händer alla partier. Det behöver inte handla om att partiet är dåligt. Det handlar om att det händer saker som gör att fokus flyttas till andra frågor. Det kan vara att man själv tar ställning i en fråga som gör att vissa väljare blir sura. Det kan handla om att man handlar i någon sorts regeringsställning som gör att man är tvungen att försvara förslag som man kanske inte ens tittar på Miljöpartiet. Så att har du dels den biten, och sen på ett personligt plan, så det är klart att någon gång måste man ju sluta. Än så länge, det är klart att man med åren, man kan bli rätt trött på det här ibland, det här livet. Jag blev trött på musiken också efter ett tag. Man var ute och spelade och harvade, att det var inte kul till slut.
Nej.
Jag tycker fortfarande det här är kul. Men risken är ju att om man skulle komma in någon gång i framtiden i en motgång, att man kanske tappar sugen. Det är klart att kraften måste finnas där också. Men det är klart att jag inser någonstans att man måste lämna över till någon annan. Någon annan måste ta över. Vår fördel har varit att nu är jag lite äldre än de andra. Men fördelen har varit att vi ändå varit ganska unga. Och nu klart, nu börjar vi bli äldre, men vi är fortfarande förhållandevis unga med jämfört med många andra partier, och inte minst med andra länder. Jag pratar med partier och andra länder, så får man ibland höra fortfarande att men ni är ju jätteunga. Så att vadå, vad gnäller ni om? Liksom, ni har ju många år framför er. Men det är klart att jag inser att man kommer inte orka med det här i all framtid. För det tar på kroppen, framförallt när man blir äldre, att de här oregelbundna tiderna, att man tidigare kunde, jag kunde vara uppe en hel natt tidigt på morgonen ute, vad vet jag, dela flygblad, sitta och skriva en artikel på eftermiddagen och fortsätta på kvällen. Men man kan inte längre. Så att det är klart att man börjar fundera att det behövs en ny generation, och det är lite det vi jobbar med också. Att vi måste få fram en ny generation vi måste ju bredda oss såklart på ett personligt plan, men också annat som kan komma in och ta över. Det är klart man funderar på det hela tiden.
Ni har ju haft lite problem med återväxten i partiet. Ni hade en konflikt med det som förutsätter SDU, och som jag nu, det är väl mer eller mindre nedlagt tror jag. Och så har ni startade upp det här Ungsvenskarna för, vad är det, 2 år sedan. Ja. Har du någon gång känt dig orolig över att... Jag menar, om man jämför med Socialdemokraterna till exempel, så finns det ju jättemånga ungdomar i olika rörelser, inte bara SSU utan även i fackförbund och så vidare, som en del. Ni har inte riktigt den breda basen på samma vis.
Nej, vi slåss i ett annat läge, för att om man tittar på Socialdemokraterna, historiskt sett så tycker jag att de har gjort mycket dåligt, men de har gjort mycket bra också. Jag tycker att, om jag kan börja där, kanske det finns någon logik i det jag säger, men
it's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Jag tycker att Socialdemokraterna länge var ett bra parti. Jag tycker att de var det. Jag tycker att Tage Erlander var den sista bra partiledaren, och jag tycker att de hade ganska rätt fokus under väldigt lång tid. Det de gjort bra, även om det kanske inte är bra idag för andra, det är ju att man har lyckats ta sig in i många delar av samhället. Idag tycker jag det är problematiskt, för jag tycker att det finns ett demokratiskt underskott i det de har lyckats med. Som parti så är det ju bra det de har lyckats med, men för samhället i övrigt så är det dåligt. Och om du tittar på kultursektor, om du tittar på public service, om du tittar på fackförbund, om du tittar, alltså det finns en social, alltså influenser från socialdemokratin i väldigt stora delar av samhället. Vilket ur deras synvinkel är bra, men inte för alla andra. Men det innebär att de har en lite annan bas att arbeta. De har en annan bas att plocka människor från. Det är också så att de fortfarande, alltså det finns idag, om du förstår lite grann vad jag menar, de har en annan bas att plocka från.
Ja, jag förstår.
Jag vill påstå att vi skulle kunna ha samma bas, för det finns väldigt många människor som vill, men det finns många människor som inte vågar. Och det är kopplat till den basen. Det vill säga att det finns många människor inom fackföreningsrörelsen som tycker som vi gör. Det finns många människor som befinner sig i ett arbete där LOs fackförbund har väldigt stor dominans och som är livrädda för att berätta att de är sverigedemokrater. Det är ett problem för oss. Och det innebär att när vi försöker rekrytera människor så finns det många som vill, men som säger, jag vågar inte, jag är fackligt aktiv också, jag vill vara det, men jag vill jättegärna vara aktiv i Sverigedemokraterna, men då skulle jag förlora, jag kanske blir av med mitt jobb, och så vågar man inte engagera sig. Det är klart att det är ett problem. Och då försöker vi gör ju vad vi kan för att såklart att bygga, att bli ett brett parti och försöka nå ut till grupper av väljare för att hitta nya väljargrupper för att plocka de här människorna från, men det är jättesvårt. Och det är klart att det gör mig orolig naturligtvis, men det finns ju andra partier som har samma problem. Du har ju problem med återväxten, egentligen vill jag säga, till och med bland vänsterpartierna. För att ungdomar överlag idag är ju inte lika engagerade i politik som när jag växte upp. Man vill ha snabb förändring, man tycker att politik, demokrati tar för lång tid. Det är omständigt. Jag vill ha, nu ska det hända och inte liksom om 5 år. Jag skriver motioner så kanske det händer om några år. Det är klart att det är ett problem, och det är klart att jag då funderar på hur gör vi? Hur ska vi kunna hitta den här, dels att fylla ut kostymen, vi kommer gå fram nästa val. Jag tror inte vi kommer ha så många tomma stolar, men vi ska också ha människor med rätt kompetens. Hur hittar vi dem? Hur ser vi till att människorna som kommer in har rätt kompetens? Hur ser vi till att det kommer in människor som kan axla vårt ansvar? Det är klart jag tänker på det hela tiden. Och det är klart att jag ibland är orolig. För att det finns också ett politikerförakt bland människor som blir svårare. Alltså, jag märker bland människor idag att hur djupt det här föraktet går bland människor. Att politiker är såna och de är såna och de är såna, och vi vill inte ha med någonting med dem att göra. Hur övertygar du en sån människa att engagera sig? Det är jättesvårt. Så att det finns på många, om du förstår vad jag menar, det här finns på många olika plan. Ja. Det är inte bara svårt för oss att få människor till vårt parti att engagera sig aktivt. Det är svårt att få människor att engagera sig politiskt överhuvudtaget. Så att jag är orolig för, det är klart jag är orolig för mitt parti och för att vi ska hitta rätt kompetens. Men jag är orolig också för egentligen hela vårt partisystem. Hur det kommer att se ut i framtiden om inte vi lyckas engagera fler människor, för det är svårare idag. Så att, ja, det kanske blir ett lite flummigt svar, men det är klart jag tänker på det hela tiden.
Fråga 12. Känner du att du någon gång själv skulle kunna bli partiledare?
Nej. Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Jag, Alltså det fanns ju ingen önskan att bli partisekreterare heller, utan jag blev det för att Jimmy bad mig att ta över den rollen, och vi hade en lång diskussion av vad en partisekreterare bör göra.
Ja.
Så att jag gör mycket av det här för att helt enkelt avlasta Jimmy. För att Jimmy var ju länge den som, det var Jimmy och det var ingen annan. Och vi hade ju länge, vi diskuterade här och framförallt i samband med hans sjukskrivning, att vi måste försöka få fler sverigedemokrater att ta för sig, att vi blir fler som får chansen att nå ut i media så att allt hamnar på Jimmy.
Mm.
Och en del av mitt partisekreterarskap var just det här, att försöka bredda den här basen av individer. Så att nej, det vill jag inte, utan jag vill snarare i så fall tillbaks till den rena politiken, att, ja, men, som jag var tidigare, till exempel när jag satt i utbildningsutskottet och jobbade med skolfrågor, att det kan jag sakna väldigt mycket.
Ja.
Och jag får också höra det ibland att folk saknar att jag är ute och föreläser just i sakpolitiska frågor, för man hinner inte med det på samma sätt längre.
Fråga 13. Har du någonsin funderat på att lämna Sverigedemokraterna?
Många gånger.
Ja. När var senast?
Jag funderade mest på det innan Jimmy blev partiledare.
Mm.
Då hade jag många, även samtal med Jimmy, Mattias och Björn om att nu struntar vi i det här, jag orkar inte med längre. Det är kört.
Innan 2005 alltså?
Ja, men innan 2005, innan Jimmy Åkesson blev vald till partiledare. Att det fanns, vi försökte förändra saker i en viss riktning. Inte kuppartet, utan helt enkelt forma partiet, försöka driva det i en viss riktning. Och det är klart att demokratisk förändring är trög. Alltså demokratin är ju i sig trög. Det tar ju tid att förändra. Och det är klart att man många gånger funderade på det, att det är kört, det är inte lönt. Och ibland, även idag i svåra stunder, kan jag känna att Sverige inte är den demokrati som jag länge hoppades och trodde på. Och att det är alldeles för svårt att faktiskt förändra Sverige. Det räcker inte idag att säga att det räcker inte att ha rätt. För att om du är fel person som säger det, eller om du säger inom situationstecken fel sak, så spelar det ingen roll om du har rätt, för de kommer ändå, andra partier och stora delar av media kommer att säga att du har fel. Vi kan ta det organiserade tiggeriet som exempel. Jag har ju haft en presskonferens, jag minns inte om det var 3 år sedan kanske, en presskonferens där jag presenterade det här med att vi ville stoppa det organiserade tiggeriet. Vi presenterade all fakta vi kunde hitta, vi pekade på andra länder och fick till svar att det finns inget organiserat tiggeri, ni ljuger. Nej, men det är klart det finns ju massa exempel på det här, och nej, men ni ljuger, ni har fel. Och idag säger man att det finns ett organiserat tiggeri. Det finns så många sådana exempel på där vi har lyft fram frågor, men där vi bara får förakt till svar. Och det där tycker jag, det är liksom någonstans, där har vi en av, alltså det är som en cancersvulst i det demokratiska Sverige, där vi är så upptagna med vem som säger det, om det är politiskt korrekt att säga det eller inte, istället för att bara lyssna in människor. Jag har lärt mig en sak, och jag anser att jag är ganska bra på det, att jag struntar i om det kommer en vänsterpartist till mig och säga någonting. För att säga om det är bra, om jag tror att det de säger är rätt, då lyssnar jag. Och jag kan tänka mig att samtala med dem och till och med samarbeta med dem i så fall just i den sakfrågan. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att erkänna att en miljöpartist har rätt i en viss fråga. Har de det så har de rätt. Jag menar, vadå? Och det tycker jag är ett problem, för att det innebär att så länge Sverige är på det sättet, så kommer inte vi kunna förändra Sverige i grunden. Och det handlar inte bara om på det sättet som jag vill, utan att förändra överlag de problem som finns. För att man är så noga med att hela tiden känna av, är det korrekt att säga det här? Vad händer om jag gör det? Sen har vi exempel på individer som gör det, som sen blir hängda i media. Så att i samband med de sakerna så har jag ofta tänkt att det inte är lönt. Alltså, men jag vill ändå försöka. Nu kanske inte du håller med mig, men det är så jag känner.
Ja, det är det som är det viktigaste.
Ja, ja, det är bra. Man ska lyssna på vad jag känner.
Ja, exakt. Nu är det september 2017 och fråga 14 lyder: vad tror du Sveriges statsminister heter om exakt 2 år?
Om exakt 2 år?
Ja, om exakt 2 år. Alltså september 2019.
Jag tänker fega och säga att jag vet inte.
Nej, men.
Nej, men exakt. Okej då. Det är klart att det är Jimmy Åkesson.
Okej.
Okay. Mm. Nej, men frågan är ju extremt komplex. Det kan hända så otroligt mycket.
Det är därför den är kul.
Naturligtvis. Ja. För att problemet här handlar inte bara om vem som kommer bli störst i valet, vilken sida som kommer få flest röster. Det handlar också om man vågar ingå i en viss koalition eller inte.
Mm.
Och det är också något som är problemet med svensk politik. Jag menar att Danmark, Norge och Finland har man överlag en lite annan syn på det här. Man är inte lika... Om jag ska, hur ska jag uttrycka det här? Skitnödig.
Mm.
Alltså, om du förstår vad jag menar, att man bara gör det. Finland har en lång tradition till exempel av samlingsregeringar. Mm. Och sannfinländarna, lite grann av vårt systerparti eller hur man nu ska kalla det. Vi inte, tycker inte samma sak i alla frågor, men det är inga konstigheter att de sitter i regering till exempel. Nu har de ju lite splittrats och så här, va? Men det var inga problem med att Dansk Folkeparti i Danmark var ett stödparti åt regeringen eller att Framskrittspartiet, nu är de lite annorlunda för att de skiljer sig till viss del, men att de fick ingå i en regeringskoalition. Jag menar, man har en annan syn på det, vill jag påstå, än vad vi har i Sverige, där vi hela tiden, vi är så ängsliga, känslomässiga, vi är rädda för om vi gör det här, vad kommer de att säga, vad skriver media då? Det är bättre att agera, vi gör det vi tror på och sen får vi se vad som händer. Jag tycker det är ett problem med svensk politik, och det gör att det blir väldigt svårt att säga, och det kan ju säkert du hålla med om. Vem vet hur det ser ut efter nästa val? Men det är klart jag vill att det är Jimmy Åkesson. Vi fegar inte, det är klart vi ska sitta i regering.
Fråga 15. Vad är det absolut svåraste med ditt jobb idag?
Jag skulle kunna svara mycket på det, men en sak som jag tycker är svårt, det är att å ena sidan då var en partisekreterare som har en full delegation i vissa frågor, till exempel att jag är chef över vissa individer, och då ska man vara 100% sakligt korrekt, följa lagstiftningen som jag måste göra som chef för att det här gäller. Samtidigt som man är, det är inget företag utan det är ett parti, och det innebär att då ska man också ta ställning till människors känslor, människors ambitioner att ta sig fram i en partiorganisation. Och det är extremt svårt att kombinera det här. Dels den professionella biten och den här känslomässiga biten, eller det här att man har andra mål än att bara vara en duktig tjänsteman. För det kan ju finnas att man också vill bli, vad vet jag, riksdagspolitiker. Och det är klart att det kan ju vara två saker, att det faktiskt krockar ibland. Och att då som partisekreterare försöka kombinera det här och försöka få folk att förstå att jag är objektiv nu. Jag tänker inte ta ställning i den här konflikten, utan våra stadgar säger det här och det får ni acceptera. Jag tänker inte ta ställning för någon om det är till exempel en konflikt mellan två sidor. Att alla förstår inte att man försöker vara professionell, objektiv, utan de vill att man ska ta ställning för just den sidan om det är en konflikt. Så att det är liksom balansen mellan det professionella, det här väldigt formella och det här känslomässiga och ambitionsmässiga som människor har. Det kan vara väldigt svårt att kombinera.
Fråga 16. Om du skulle få säga en sak som är typiskt svenskt, vad skulle du säga då?
Det finns väldigt mycket, men om man är iväg och reser väldigt mycket, jag har ändå varit och rest ganska mycket i världen, både som musiker och även då som riksdagspolitiker har man ändå fått chansen att resa runt i ett antal länder. Då är man i andra länder och då upplever man att, och inser man faktiskt att det faktiskt finns andra kulturer, om man inte visste det innan. Det finns ju de som kritiserar oss som säger att det inte finns något svenskt. Det är bara att åka till ett annat land så inser man ju snabbt att det faktiskt finns en svensk kultur. Och det finns ju en japansk kultur också. Det är inte alltid så lätt att definiera en japansk kultur, även om åker man dit så känner man att det är något annat än att vara i Sverige. Det är klart det. Det finns mycket som skiljer sig. Men ett exempel som jag brukar ta upp, det finns, när jag var i Japan, ett land som jag förut tycker väldigt mycket om. Det finns mycket konstigt i Japan, men jag uppskattar Japan och japansk kultur. Det är att jag kan ibland känna igen mig i Japan på sätt som jag kanske inte känner igen mig när jag är i USA eller Mexiko. Också två länder som är ganska trevliga på sitt sätt, om man känner rätt människor och får uppleva rätt saker. Men till exempel att vi är fortfarande ganska ordningsamma i Sverige. Det tycker jag är ganska typiskt svenskt. Vi är ganska bra på att inte skita ner. Vi är ganska bra på att vara ändå förhållandevis ödmjuka. Vi har en förhållandevis liten korruption i landet. Man kan lita oftast på en svensk överlag, såklart. Det är klart att vi kan ljuga också.
Mm.
Men ett handslag kan ändå oftast, man vet oftast vad det innebär. Och säger man att man ska träffas klockan 10, då är vi ändå ganska punktliga. Alltså, den saken, så är det också i Japan till stor del. Det finns, man känner igen, när jag var i Japan första gången så bara wow. Alltså jag kände mig hemma med vissa japaner, som det samtidigt finns andra saker som är så extremt annorlunda. Så att åka till andra länder och möta andra människor och kultur är ett bra sätt att dels se det som är dåligt i Sverige, men också det som är bra och som är värt att bevara. Men det är några saker som jag tycker är typiskt svenska som jag tycker att vi ska bevara. Ärligheten, icke-korruptionen, Att vi kan punktlighet, vi kan lita på varandra, renligheten. Det är sånt jag faktiskt uppskattar.
Fråga 17. Vilken är den absolut konstigaste frisyren du haft?
Då måste jag tillbaks till... Jag måste tänka efter. Det skulle kunna vara någonting från syntperioden där man... Det fanns frisyrer man hade max en vecka innan man klippte om sig. Jag testade ganska många frisyrer när jag var syntare. Det var vitt och det var svart och det var orange. Kanske när mitt... Minns du Eurythmics? Vet du vilka de är?
Ja, jag vet.
Annie Lennox, en fantastiskt vacker kvinna.
Tänk också när du säger minns du. Jag är ju född 1986.
Ja, du, jag kunde varit din far. Nästan. Nej, men Annie Lennox, framförallt när jag uppskattar henne så var hon sångare i det här syntbandet Eurythmics. Ja, då blev ju mer av ett rockbaserat band sen. Men hon hade en frisyr, hon var ganska androgyn, väldigt kortsnaggad och så morotsfärgad, orange. Det hade jag ett par veckor kanske. Och det var inte snyggt alltså.
Nej, det förstår jag.
Den färgen passar inte mig. Det är nog det värsta jag haft, tror jag.
Fråga 18. 2005 blev du lite kändis, åtminstone i södra Sverige, när du fick sparken som lärare från en gymnasieskola i Växjö där du jobbade för att du var sverigedemokrat. Hur ser du tillbaka på den tiden idag?
Första gången var faktiskt i Karlskrona. Jag flyttade dit 2001 och fick jobb på en gymnasieskola i Karlskrona. Och det var primärt då som geografilärare jag skulle börja jobba som. Men där jobbade jag bara ett par veckor innan jag fick lämna. Den händelsen vill jag nu påstå prägla mig mer. För att
berätta om det.
Gå tillbaka till 2001. Det var ju sossarna i Karlskrona som drev det här. Att man inte kunde vara sverigedemokrat och lärare. Trots att det var ingen som kritiserade mig för mitt lärarskap. Utan det var för att jag då hade fel partibok. Och det är någonting som började mig djupt. För att om jag ska vara riktigt ärlig. 2001 så satt jag i partistyrelsen. Jag var ganska involverad i Sverigedemokraterna redan då. Men jag befann mig fortfarande i en situation där jag var lite tveksam om på vilket sätt jag skulle, hur mycket jag skulle engagera mig i partiet. Jag ville engagera mig, men jag hade kanske inte riktigt bestämt hur mycket. För att det fanns fortfarande ett motstånd bland vissa vänner och kanske till och med hemma. Att Sverigedemokraterna, är du verkligen säker på det här? Och jag måste erkänna att jag vacklade faktiskt ganska mycket den tiden. När jag blev av med mitt jobb då, det var primärt i Karlskrona. Efter den händelsen så sa jag till mig själv att det här är, ta mig fan, vidrigt deras sätt att behandla mig. Och grejen var att jag gick till mitt fackförbund, jag var med i Lärarnas Riksförbund. Och alltid beundrat fackföreningsrörelsen på många sätt och vis. Tycker facken är viktiga, dock inte LO-facken. Jag tycker jag gillar inte den kopplingen till ett parti. Jag tycker man ska ha fackförbund men de ska vara... inte bundna till politiska partier. Men jag tyckte inte jag fick den uppbackning jag skulle ha av mitt fackförbund då, LRF. Eller Lärarnas Riksförbund, förlåt.
Inte LRF,
ber om ursäkt. Det är ganska normal. Borde vara den förkortningen egentligen. Men det är en annan grej, den kan vi diskutera. Mm. Men jag kände då att okej, men kan jag inte få vara lärare då är det nog politiken som gäller. Så att den händelsen var nog den som till 100% kickade in mig in på politikens planhalva och där jag bestämde mig, okej, nu satsar jag på detta till 100%, för det var inte så innan.
Nästan lite ironiskt när man ser tillbaka på det.
Kanske, men det var det som mest för att också jag ska banna mig visa dem. Mm. Så att jag gav mig helhjärtat in i kommunpolitiken och sen landstingspolitiken och då sen riksdagen. Så att det var nog det första steget, det här riktiga att nu ska jag bli politiker. Och det andra steget var som sagt när Jimmy blev partiledare. Det var väl det slutgiltiga steget då. Men, så det har, och det som hände i Växjö sen, där jobbade jag faktiskt 2,5 år och blev erbjuden fast tjänst och skulle börja jobba på hösten. Jag var väldigt populär bland eleverna och det uppskattar jag. Och jag tyckte att det var en väldigt bra skola faktiskt. Tyckte att de hade en bra policy för man driver en skola och de lyckades göra det på ett bra sätt och hade gärna varit en del av det också. Och det är klart att det tog ganska hårt eftersom att där hade jag ändå varit så pass länge och lärt känna elever och kollegor. Det tog man nog lite hårdare ändå än det som hände i Karlskrona för att det kändes mer personligt. Men som sagt, att det var det som fick in mig verkligen på politikens område till 100%. Så att där har du en förklaring till att jag fortfarande sitter här.
Fråga 19. Om du skulle bli statsråd, vilken ministerpost skulle du allra helst vilja ha om du fick välja helt fritt?
Okej, okay. Om jag ska ta en fråga som jag... Alltså den frågan jag brinner mest för är nu fortfarande ändå skol- och utbildningsfrågor. Jag tror det. Jag brinner också väldigt mycket för kriminalpolitik. Alltså det var väldigt intressant den tiden jag satt i justitieutskottet. Idag är jag ersättare. Men, så att det är väl egentligen de två politikerområdena jag brinner mest för. Alltså brott och straff, kriminalpolitik och skol- och utbildningsfrågor. Så att någonting av det i så fall är väl det som intresserar mig mest.
Så utbildningsminister eller justitieminister?
Ja, det är väl, då siktar man rätt högt.
Fråga 20. Nu kommer det en scenariofråga här, så häng med. Efter nästa val 2018 så avgår alla. Av olika anledningar bestämmer sig alla ledande sverigedemokrater för att de vill pyssla med annat och lämna partiet en efter en. Inget tjafs, inga interna strider eller skandaler, alla bara lämnar. Så strax innan julen 2018 sitter du helt ensam på Sverigedemokraternas kansli och stirrar ut i tomma luften. Hur gör du? Vad gör du?
Wow.
Mm-hmm.
Då vill man inte vara partisekreterare. Nej, det vill man inte vara.
Då sticker du också, eller?
Nej. Jag har nog svårt att tänka mig att det ska nog mycket till för att jag ska sticka på det sättet. Jag hade nog gjort vad jag hade kunnat för att samla det som fanns kvar och försöka samla. Det är klart att det finns kompetens i partiet. Vi har bred kompetens idag. Och det är ändå det som gör att jag ändå känner mig ganska positiv inför framtiden. Men jag har försökt samla den kompetensen som finns och försökt reda ut situationen. Alltså de där landsdagarna vill man ju inte se fram emot.
Nej.
Alltså vilket parti som helst, om man ska ha en ny partiledare till exempel. Alltså det är ju ett domedagsval i mångt och mycket om man inte har en väldigt tydlig kandidat.
Mm, mm.
Det spelar ingen roll vilket parti den är.
Nej.
Ska man då dessutom inte bara välja partiledare utan alla andra ledande poster som det är en mardröm.
Mm.
Jag tror jag hade försökt att reda ut det för att av den enkla anledningen att skulle jag bara sticka då hade jag ändå suttit med BL och äldre och suttit och tänkt allvarligt talat, jag har så ägnat 20 år av mitt liv åt någonting som blev en total pannkaka.
Mm.
Då skulle jag känna mig ganska... Det är ungefär som att gå in i ett förhållande. Man gifter sig, skaffar barn och så slutar det total katastrof. Man kan nog i ett sånt läge känna en viss besvikelse.
Ja.
Jag skulle inte vilja känna den besvikelsen. Jag hade nog försökt att lappa ihop det. Ungefär som att lappa ihop ett förhållande och hoppas att man lyckas.
Mm.
Vilken mardröm.
Ja. Jag hoppas att du inte drömmer om det här nu.
Nej, jag ska inte drömma om det.
Fråga 21. Om du hade fått träffa ditt 18-åriga jag och ge ett gott råd, vad skulle det vara då?
Oj. När jag var 18 år så var jag tror ändå att jag var ganska jag är faktiskt ganska liberal. Det beror på vad man är med. Alltså, liberalism kan vara så mycket. Jag är väldigt liberal i många frågor än idag. Jag är kritisk till kanske dagens liberaler väldigt mycket, men inte till den klassiska liberalismen. När jag var 18 så var jag väldigt liberal, inte bara om man ser till den klassiska liberalismen utan ganska liberal rent allmänt. Jag hade inte börjat förändras då. Jag hade nog försökt att läxa upp Rickard och sagt att var inte så jäkla naiv. Jag skulle nog också försöka tala om för den Rickard att på den tiden så var världen svart och vit. Inte bara musikaliskt utan tyckte man inte som jag så hade man bara fel. Och det spelar ingen roll om jag egentligen hade fel utan jag hade ändå rätt.
Mm.
Och ett bra exempel på det är när vi sen, då var jag inte 18 när man röstade till EU 94, men jag röstade ja. Jag var en 100% övertygad EU-anhängare. Jag idiotförklarade hela min bekantskapskrets, inklusive den kvinnan som sen blev min fru, och det har jag fått äta upp många gånger. Så att jag faktiskt betedde mig som jag gjorde. Jag hade kanske talat om för Rickard när han är 18 att slappna av lite. Du behöver inte gå på människor bara för att de tycker annat i en viss fråga.
Nej.
Och rösta nej. Det kanske är det rådet jag hade gett.
Fråga 22, då är det ska jag bara hämta en liten rekvisit.
Mm. Intressant.
Ja. Det här är alltså den berömda bunken. Och,
du borde ju egentligen veta vad bunken är.
Ja, om du hade lyssnat på nytt...
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ta det inte personligt. Jag lovar att lyssna i fortsättningen.
Bra. Du tar en lapp. Yes. Så läser du högt och så svarar du på frågan. Och det här kan bli, det här är lite wildcard-frågan. Det kan bli precis vad som helst.
Okej, okay. Ett ögonblick. Vem är din politikbästis? Ja, det beror lite grann på hur man tolkar den här frågan.
Du får tolka den hur du vill.
Alltså, jag tror det beror på vad egentligen vad frågan gäller. Gäller det mer djupgående politiska spörsmål, så kanske det är Mattias Karlsson. Mattias Karlsson är en, precis som Jimmy, de är extremt intelligenta. Ja, det är Björn också för den delen, så missförstår man inte. Men Mattias Karlsson, han är mycket av partiets ideolog tillsammans med Jimmy då kanske, men också mycket av en ideologisk filosof. Man kan bolla väldigt mycket med honom, och när det gäller djupgående frågor så är det nog Mattias jag skulle ta det med. Men sen beror det på, kan man tolka det som någon i partiet som man kanske umgås med privat? Det är klart jag umgås med Jimmy ibland och Mattias också. Det finns ju andra som är lite smartare, som har bra musiksmak som jag, då lite syntmusik som jag kanske går på syntkonserter med. Så de finns ju också.
Ja.
Så att det beror lite grann på vad frågan gäller. Men om det gäller politik så Mattias eller Jimmy faktiskt fortfarande väldigt mycket. Det tror jag nog.
Okej. Fråga 23. Vilken högtid på året är din favorit?
Jag tror nog ändå att det är julen.
Varför det?
För att jag älskar snö och vinter. Men Skåne och Blekinge, där vill man inte bo om man gillar snö. Där är vintern grå och ganska tråkig. Det är sällan det snöar. Det innebär att julen är ju, dels för att det är en längre ledighet, men också för att det är ett sätt att det, allt blir så ljust och trevligt helt plötsligt. Jag hatar hösten. Jag älskar sommaren, jag älskar våren, jag älskar vintern om det är snö, men jag hatar hösten. Och helt plötsligt då så händer det någonting som gör att allt blir ljusare och trevligare. Så att julen är dels ett tillfälle där man kan tillsammans med familjen kanske slappna av lite, men också att det blir lite ljusare och trevligare en period innan det blir vår. Jag gillar midsommar också. Jag älskar midsommarhelgen, men jag vill ändå säga julhelgen.
Är det någon som har en gigantisk gran och börjar pynta i mitten av november och sådär?
Ja, vi är nog... Inte november, det får ändå bli december. Ja. Men det är klart vi firar jul hemma. Och sen kan man alltid diskutera på vilket sätt. Men jag gillar julhelgen, jag gillar ljuset. Jag gillar att städerna pyntas upp och det blir ljust överallt. Sen kan det bli för mycket, men det är också... Ja.
Fråga 24. Vad händer i helgen?
Vilken tråkig helg du frågar. För just den här helgen så händer det inte alls mycket. För att...
Men vet du vad? Det här kommer ju sändas nästa vecka. Ja. Eller det kommer läggas, så du kan ju säga vad du ska göra nästa helg. Om det är roligare.
Ja. Nej, men just den här helgen händer det faktiskt inte så jättemycket. Detta är helgen innan... Eller kanske gör ändå. Detta är helgen innan riksdagen kickar igång på allvar. Det innebär att jag har ändå en del jag måste göra inför riksdagens öppnande, inför nu när arbetet börjar igen på allvar. Jag ska till exempel med en suck gå igenom stadgarna igen, för att jag sitter och leder det här stadgarevisionen där vi ser över stadgarna och ska genomföra föreslå vissa förändringar. Så att det blir en jobbhelg där jag ska försöka se till att allt blir klart inför nästa vecka när riksdagen öppnar.
Du ska sitta och pyssla helt enkelt.
Ja, jobb, pyssla.
Men det var faktiskt allting jag hade. Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara gäst i 24 frågor.
Och tack själv.
Jobba inte ihjäl dig nu.
Nej, jag uppskattar formatet kan jag säga.
Ja, vad trevligt. Ja. Som sagt, bara gå in och lyssna om du vill.
Jag ska bli en bättre lyssnare av det här programmet. Jag lovar.
Ja, jättebra. Tack också till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Tills dess så kan vi höras på 24fragor@nyhet24.se.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag och Rickard Jomshoff säger hej då.
Hej då.